lyssnar på Caprice musikpodd som i en serie avsnitt lyfter fram dokumentationsinspelningar i form av intervjuer av personer från 1900-talets svenska musikliv. Jag heter Mattias Lundberg och är professor i musikvetenskap. Och idag tänkte jag att vi skulle sätta sökarljuset på gångna tiders examination och undervisning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och kanske jämföra detta lite då med dagens situation. Och dagens situation kan ju vara väldigt annorlunda, men på vissa sätt kanske ändå likartad. Och en mycket lämplig gäst då är ju den som idag ytterst ansvarar för dessa frågor, nämligen Musikhögskolans rektor Helena Westman. Välkommen.
Tack så mycket.
Jo, det är ju så här då, Helena, att genom Kungliga Musikaliska Akademins försorg finns ett antal intervjuer gjorda med viktiga aktörer då under 1900-talets musikliv. Och de här är gjorda mot slutet av deras långa och rika musikerliv, med allt vad det innebär av att de här historierna redan har berättats många gånger och så kanske. Men idag, det är ju ett spännande källmaterial, och idag tänkte jag att vi kunde ta och höra lite om vad en del av de här har att säga om sina studier och i vissa fall även om sitt arbete och vid gamla Akis, som det länge kallades ju, eftersom Kungliga Musikaliska Akademin också var huvudman. Vad tror du om det här?
Det blir jättebra. Jag ska säga Akis, det säger ju dagens studenter fortfarande.
De faktiskt. Gör det alltså?
Ja, de gör det.
Det är ganska fantastiskt. Det är inte sedan 1971, det är mer än 50 år sedan det slutade vara Akis.
Det hänger kvar ändå.
Ja, det säger någonting om hur liksom seglivade de här strukturerna är, och att man haft lärare. Innan man ens kommer då till Akis kanske man har haft Akis-utbildade lärare, och sen så får man ha sina lärares lärare och så vidare.
Precis, även namn traderas. Så är det.
Ja, det är det verkligen. Jag tänkte ju att det kunde vara intressant att höra vad du har att säga om det här då. Som nuvarande musikskolerektor och tidigare konserthuschef och ett långt musikerliv som trombonist dessförinnan. En som vi skulle kunna börja med är pianisten Stig Ribbing, som läste då på Akis på 1920-talet för ungefär 100 år sedan då. Lite senare, på 1930-talet, läste violinisten Sven Karpe på skolan, och ytterligare något senare under krigsåren efter 1939 var det dags för Bertil Bokstedt, som senare blev legendarisk operachef. De här herrarna var ju födda på 00- och 10-talen, alltså 1900- och 1910-talen. Och förblev ändå verksamma ända till slutet av 1900-talet och ett par år in på vårt millennium. Har du själv någon relation till någon av de här från dina år i musiklivet?
Nej, det har jag inte. Eftersom jag är blåsare så har det liksom varit lite annat spår. Jag har ju mer umgåtts med gamla militärmusiker och så.
Just det,
som en helt annan historia som man kan tala om.
Ja, precis. Och som många av dem också kanske då var i den här generationen av de äldsta och deras lärare.
Absolut.
Det är ju en väldigt viktig del av den dåvarande infrastrukturen med militärmusiken. Absolut. Och som också var då civila musikdirektörer som det hette och så.
Ja, precis. Och de var ju verksamma ihop med många av de här som blåsare i symfoniorkestrarna kom ju ofta ur militärmusiken.
Just det.
Den svenska blåsmusiktraditionen.
Och det är ju något som är möjligen en helt förändrad syn sedan något år tillbaka på militär upprustning i Sverige. Och får se om detta också kanske kommer påverka militärmusiken i framtiden. Men vad sägs om att börja med Sven Karpe kanske, som studerade för Charles Barkel, som var en legendarisk violinpedagog också, på musikkonservatoriet 1931-34. För att därefter debutera, som man gjorde på den tiden. Det här med offentlig debut var ju inget man kunde bara göra utan sin lärares tillåtelse. Sådär. Det kanske låter konstigt idag, men så var det ju. Utan det skulle ju läraren säga till när man var beredd och fick gå upp och debutera om man skulle bli stor solist. I dagens läge har ju musikerstudenterna sina avslutningskonserter. Och dessförinnan har det länge funnits praxis med diplomkonserter och så för högre studier. De här annonseras ju ut idag helt öppna och uppskattade konserter. Men det är väl knappast så länge att det blir deras första framträdande inför publik, Helena?
Nej, verkligen inte. Det ingår ju i utbildningarna väldigt mycket konsertverksamhet.
Just det.
Musikhögskolorna allihopa har ju flera hundra konserter om året med alla studenter som ska framträda. Men sen slutar de ju med en examenskonsert.
Just det.
Och det gör alla våra studenter, också lärarstudenterna får möjlighet att göra examenskonserter och visa upp sig. Och ibland är det själva examinationen, ibland är det frikopplat. Men det är ett väldigt viktigt moment för studenterna. Så även om de redan är ute och är verksamma och spelar i samhället, så är det lite stort det där att göra sin examenskonsert.
Så finns kvar lite den där festivitas kring detta, att nu debuterar man. Man säger kanske inte så, men det finns kvar en slags känsla av att det här är ett viktigt steg.
Som... Ja, verkligen. Och att det är stort och de får spela i stora salen, de flesta och sådär. Man tycker det är jätteviktigt.
Och läraren är då så att säga inte egentligen examinator då, eller är det andra examinatorer då?
Läraren kan vara examinator ihop med andra.
Ja, just det.
Och nu är det ju också så att man gör ju sina självständiga arbeten, det är ju ett akademiskt arbete också, som examineras av andra personer. Det ser lite olika ut mellan genrer när man har löst det där. Så att man gör ju, det så ska man ju då examineras musikaliskt, och sen så ska du i dina reflektioner kring ditt skapande och din musik.
Just det.
Ska du då examineras.
Så det är egentligen uteslutet att man ens skulle fråga sin lärare om lov idag ifall man blev tillfrågad om att göra en konsert i något annat sammanhang, utan det är bara att köra på. Så att...
Då kör man bara på.
Ja, det är en ganska stor förändring ja. mot tidigare år. Och vi kan väl lyssna på och kasta oss tillbaka då i tiden och lyssna på Carpes minnen från sin debut för Barkel då 1935. Och då säger han att det gick till så här.
Studierna jag gjorde alltså här i Stockholm, och på min tid så fanns det inte diplomkonserter, utan jag gav en egen afton i lilla salen som jag fick hyra själv. Och det var en stor upplevelse för mig naturligtvis, därför att det var ju spännande, men på den tiden så fanns inte dessa diplomkonserter som finns nu för tiden och som är utomordentligt bra i utbildningsavseende, alldeles enastående tycker jag. Och jag tycker i det avseendet så har ju skolan utvecklats väldigt bra, och det görs mycket mer för eleverna nu. Men skillnaden i utbildningen är ju också oerhört stor skillnad, just det med att man får mycket, praktisera mycket mer. Och det är ju det som är det fina.
Ja, hur vill vår nuvarande musikskolerektor kommentera detta?
Jag bara tänkte att han fick hyra lokalen själv.
Jag betalade
dessutom. Ja, men det är underbart att höra. Men det är ju samma kärna egentligen. Och det här med diplomkonserter, det finns ju inte heller längre.
Nej,
efter
han
Bologna.
Pratade om någon slags situation däremellan som han tyckte då var ny.
Så att, det fanns ju när jag gick på 80-talet. Då gick man ju sina 4 år och sen så kunde man gå diplom. Det var 2 år påbyggnadsutbildning.
Just det.
Och då fick man debutera med någon symfoniorkester. Om man då hade ett sånt instrument eller
just
då om man var pianist en pianoafton.
Just det.
Så fungerar det inte idag, utan nu är ju konserterna hos oss. Och inte ihop med orkester.
Ja.
Det är någon student som alltid lyckas få någon kontakt med någon orkester och få göra sitt, men det är väldigt sällsynt.
Men det är en väldigt märklig egentligen, som inte i så många andra sektorer av utbildning finns, sån att man testar så att säga i skarpt läge någonting, en konsert för publiken och musikälskarna är ju till för att höra och nyssna, att någon då i samma ögonblick blir bedömd och testad som en slags offentlig provspelning är ju en väldigt speciell situation på ett sätt.
Ja, det är det, verkligen.
Hur mycket tror du att era studenter idag vid KMH ser det här som att det står och faller med konserten, hur det går på den?
Jag tror att de känner sig alldeles trygga på hur det kommer gå, och det är ju som sagt inte alltid där själva konserten som är examination, för det kan också vara så att man spelar upp för en jury eller att man blir examinerad på något annat sätt.
Just det.
Så att det tror jag, att de är väldigt trygga när de går upp där på scenen och gör det.
Just det. Det är egentligen en väldigt hierarkisk modell som beskrivs här om från Barkels tid då med Carpe, att man får intrycket av att de här, att få debutera tidigt, det var ju inte bara med omsorg om den unga eleven att de skulle göra en stor succé, utan det var ju också för ryktet för läraren då, att kan jag stå för det här, får du det? Och ett sånt här exempel som jag har sett från ungefär samma tid här var ju att när Erik Eriksson, körlegendaren då, och Sven-Erik Bäck, tonsättaren, gick samtidigt på Akis på runt 1940 också där, så var det så att de spelade i frikyrkliga sammanhang med Bach-kantater och arier och sådana saker. För det låg ju under radarn för lärarna. De hade ju ingen inblick i den. Det var två helt olika världar. Men hade de spelat i till exempel den svenska kyrkan eller statskyrkan som var på den tiden, då hade omedelbart då Oskar Lindberg och de fått veta detta. Så det var som ett slags underground sätt att få spela innan man hade debuterat. Och så.
Ja, det är otroligt.
Och det är klart att det sköt upp den pressen väldigt mycket för dem att man inte så att säga, fick spela offentligt riktigt förrän man hade avslutat sin utbildning.
Ja, det måste ju vara helt förskräckligt.
Ja.
Alltså, för det är ju därför det ligger i utbildningsmomenten. Du måste ju lära dig att kommunicera med din publik.
Precis,
du
ska det är lika mycket del.
Man ska lära sig att klara av situationen för det första. För man blir ju nervös och det händer massa saker runt omkring och man ska kunna fokusera. Men sen också forma sitt uttryck.
Ja.
Det gör man ju i dialog med publiken. Det är ju ingenting som händer liksom isolerat i ett övningsrum.
Nej.
Så det måste ju ha varit en fruktansvärd press att gå upp på de där debutkonserterna.
Ja, och veta det under hela sin utbildning att en dag kommer man att bli prövad då för detta.
Ja.
Du har ju tidigare varit rektor för en annan musikskola, nämligen Högskolan för scen och musik i Göteborg. Och den har ju en delvis annorlunda och lite yngre historia, startat som knuten till orkestern i Göteborg som jag förstått det. Och Stockholm och Göteborg är dessutom två ganska olika städer med olika kulturliv och etos eller vad man ska säga sådär. Skulle du säga att just de här äldre anorna som vi talat om här och hör berättas av Kaipe och Ribbing med flera sätter sin prägel i Stockholm än idag också, så att säga, om det är annorlunda att man inte har det historiska bagaget i Göteborg?
Ja, men man, det kanske har utformat utbildningen lite annorlunda på det. Jag tror att i Göteborg då när det kom in fler genrer i början på, eller slutet på 70-talet ska vi säga. Då var det inte enbart konstmusiken utan då kom ju jazz och folkmusik fick
och
komma in.
Och delvis på grund av de här SAMUS-utredningarna.
Just det. Och då tror jag faktiskt, det har jag en uppfattning om att till exempel i Göteborg att där så fick det mycket större utrymme snabbare än vad det gjorde hos oss i Stockholm. Att Stockholm har kanske då varit ganska konservativ på det sättet.
Ja.
Jag har till exempel hört Georg Riedel berätta om hur hemskt det var att han gick mellan genrerna. Det fick man ju inte lov att göra.
Nej, det var att först så vann man insteg då i institutionen, men det innebar inte att det blev omedelbart fritt från vattentäta skott, utan det var speciella avdelningar, jazzavdelning och sådär.
Så det har väl kanske varit lite olika. Sen så är det ju strukturen på städer. Göteborg är ju allting väldigt nära.
Mm.
Och det är nära mellan Högskolan för scen och musik och Göteborgs symfoniker och med Stadsteatern och sånt där. I Stockholm är det kanske lite större avstånd, även om det är ju så att om man nu ser till konstmusiken så är ju instrumentallärarna sitter ju ofta i någon av orkestrarna.
Mm.
Eller om man spelar orgel eller kyrkomusik, att man jobbar i någon av de stora församlingarna här.
Det ger direkt också ett slags kontaktnät för eleverna också.
Absolut, och det är ju väldigt tydligt i frilansyrkena. För frilansyrken är ju jazz och folkmusik, där finns det ju stort sett inga anställningar.
Nej,
utan då blir ju alla egenföretagare och frilansare.
Mm.
Och då är det ju blir ju en paradox redan under utbildningen att man är både student och lärare och kollegor samtidigt.
Just det.
Och det händer ju också då att en student och lärare finner varandra under utbildningen och sen är spelpartners.
Ja, just det.
Och det där kan vissa tycka att det blir ju väldigt, att man tycker att det blir väldigt orent. Och är ju väldigt känsligt naturligtvis då i förhållande till de andra, för alla studenter ska ju få lika möjligheter.
Just det.
Nu tycker jag att våra lärare skjuter det här alldeles utmärkt, men det är klart att det är en väldigt knepig situation.
Mm, det är klart.
Och det är ju för hela den strukturen på inom de genrerna, att det är så det ser ut. Det är ett egenföretagare och uppfinna sin tillvaro varenda dag verksamheter inom de genrerna.
Ja. Vad betyder den gamla utbildningsinstitutionen för när man väl är ute sen då på fältet? När du spelade i orkester och regionmusik och så, höll man reda på vilka blåsare som var utbildade i Malmö och Göteborg och Stockholm eller?
Nej,
kunde man höra vem de hade haft som lärare och så vidare?
Jo, men det kan det kunde man göra, för det hände ju väldigt mycket där. Jag gick i början på 80-talet.
Ja.
Och då fanns det ett ideal. Det var ju så att det svenska musiken var ju väldigt mycket tyskt ideal, och då var det på brassinstrument tysk klangideal som var mycket snävare och lite vassare än vad vi spelar idag. Och sen så kom det då det engelska och amerikanska spelsättet. Och det där
skulle
kom,
du beskriva det klangmässigt?
Det är det här stora, runda, mulliga. Man lyssnar liksom på Bruckners symfonier med Chicago Symphony, så kommer liksom hela himmelriket in med brasset. Det är ingen knytnäve, utan det är stort och runt och väldigt fyllig klang. Och det där skiftet, det skedde medan jag gick på musikhögskolan. Det var ju väldigt intressant. Så att när jag var ute och jobbade då, för då vikarierar jag ju förstås. Man hoppade runt under studietiden. Och när jag spelade då med regionmusikorkester, så kunde det ju vara någon där som hade varit superstjärnan bara 2 år innan, men sen hade helt omodern spelstil. Ja, det var verkligen ett paradigmskifte. Och det kom både från Göteborg, för där fanns det då musiker som dels var en amerikansk basromanist där, men också att det var som hade varit ute i England och USA och studerat. Det hände här i Stockholm väldigt tydligt. Det hände också, kom ifrån kontinent via Köpenhamn och ner i Malmö. Så det här hände under loppet av liksom, ja, kanske 10 år, så ändrade man helt sätt att spela. Och så kom ju Christian Lindberg förstås då.
Ja, just det.
Och förändrade helt liksom förutsättningar för att spela trombon.
Och för hur man skriver för trombon.
Hur man skriver för trombon. Han har ju fört mer än 100 konserter. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Men det kom liksom från olika håll, och de traditionerna också på blås. Det är klart att det har varit olika traditioner.
Just det.
Och samtidigt så kan man ju höra då, för jag har ju då jobbat en hel del med Herbert Blomstedt när jag var nere och jobbade med Göteborgs symfoniker. Att det var ju också så att de som var, han är ju vuxen i Göteborg och studerade för konsertmästaren där, spelade violin och så. Men sen kom man ju till Stockholm. För det var ju Stockholm man tog sin examen. Så att det var ju konservatorier, antar jag då, de här orkesterskolorna.
Som man skickades sen till Stockholm för högre studier.
Ja,
så att
precis.
Och det är väl det lite som delvis började försvinna då, och kanske allt mer sen då efter 1971 när de här blev jämställda mer som institutioner. Ja. Även om ordet akis då dör kvar som att...
det är kvar. Men man kan jobba med varumärket. Det var så att när jag var i Göteborg så var det ju Högskolan för scen och musik. Det var ju sammanslagna av Musikhögskolan och Teaterhögskolan och Operahögskolan.
Ja.
Och jag tror de fortfarande säger Teaterhögskolan där också, eller Scenskolan.
Just det, det tar ett par generationer för ett namn att fitta. Idag är ju högre musikutbildningen helt integrerad i ett studiesystem där man har rätt till studiestöd och man läser kandidatprogram, masterprogram. Och där det är kurser, allting väldigt noga planerat och reglerat fram till examen. Lite mer som, det är väl delvis den så kallade Bologna-reformen som jag att det här påminner mer om, universitetsstudier i sin struktur. Och sånt. Men så har det ju inte heller alltid varit. Man har ju tidigare kunnat vara privatist till exempel. Man har alltså kunnat gå upp till examen då utan föregående studier i, så att man inte, det här vi som musikforskare stöter på ibland när man ser att någon har examen från ett ställe, men man hittar dem inte i några elevlistor. Då har de varit privatister och gått och bara spelat upp för det, även om de kanske har haft samma lärare då privat. Och man har kunnat välja att söka sig till olika lärare med lös anknytning till skolan eller andra från dagens perspektiv då lite konstiga förfaranden. Du måste ha sett den här ökade graden av reglering och akademisering från dina egna musikhögskolestudier till idag. Hur skulle du säga att det har skilt sig under de åren?
Ja, men det skiljer sig väldigt mycket. För det är också akademisering medför ju andra teoretiska krav.
Just det.
Och det här är ju fortfarande något som vi diskuterar och jobbar med formerna. För det har väl kanske inte riktigt satt sig helt och hållet. Att vi är en akademi, men det är också professionsutbildningar. Och hur ska vi balansera det här? Och hur ska studenterna känna sig trygga med att det är så mycket man ska ta in?
Just det.
När jag gick på 80-talet, då var det ju svårt liksom, nog att orka engagera sig i musikhistoria och musikteori.
Ni behövde inte skriva uppsatser.
Nej, vi behövde skriva uppsatser. Så att jag kan förstå det, och samtidigt så ser vi att samhället förändras. Så att den här akademiseringen är också helt nödvändig. För det handlar ju om statusen på musikyrket och också den värld man sen kommer ut i.
Just det.
Våra lärarstudenter går ju ut i en kolossalt reglerad verksamhet, och det måste de ju förlära sig på under utbildningen. Så det blir ju mycket teori och historia och lagtexter och sånt där. Och också musikerstudenterna som ska gå ut och kunna sälja in sig själva.
Ja.
Då behöver man hela det här reflektionen. De blir ju, alltså de som inte får en anställning, och det är ju i orkestrarna i princip och i regionalmusik och inom kyrkan. Men alla andra måste ju ta sig fram, och också de som sitter i orkester förr och senare, så vill de göra en festival.
Mm.
Då måste man kunna argumentera för det.
Ja, söka pengar.
Söka pengar och liksom också förklara sin konst och allt det här. Så att det är en helt naturlig rörelse, men det är klart att det är alltid en dragkamp, för att alla vill ju vara nära sitt instrument hela tiden.
Ja, precis. Det förstår man ju. Ja. Vi kan väl höra vad pianisten och dirigenten då Bertil Bokstedt har att säga om sina studier på musikskolan då som privatist just. Det här är ett samtal från 1998 då med operasångerskan Kerstin Meyers i dialog då med Bokstedt.
Och sen kom jag till musikhögskolan. Det hette Kungliga Musikkonservatoriet på den tiden.
I Stockholm alltså.
Och där fick jag ju så att säga intrång i musikens olika eskapader, och jag fick möjligheten att, jag gick faktiskt som privatist i 3 år, för jag, det var ett par lärare som inte jag ville ha på konservatoriet, utan jag ville spela orgel för professor Otto Olsson, och jag ville framförallt spela piano för Gottfried Born. Och jag gick på akademin då, som den kallades, i 3-4 år. Under tiden då så ackompanjerade jag ofta och nästan varje dag hos Josef Hislop på hans privata elevundervisning i hans hem.
Inte på skolan alltså?
Inte på skolan, utan jag gick i, alltså jag spelade piano för Gottfried Born.
Ja, just det. Men tänkte inte på Hislop om du inte spelade för hans elever på skolan?
Nej, det gjorde jag inte, utan det var hemma hos honom. Och sedan så hade han hade varit en betydande man på den tiden, oberoende vad Birgit Nilsson har sagt senare. Så han rekommenderade mig till Nils Grevelius, som då var ju chef, musikchef och mycket berömd man. Och de ville jag skulle börja som repetitör, volontär på operan redan när jag gick på akademin. Men jag sa att jag ville ta mina examina först för att ha någon bakgrund vad som hände med mig. Mm. Så jag tog samtliga examina, högre musiklärarexamen och högre kanten och högre organisten, och med väldigt fina betyg.
Ja. Här hörde vi alltså hur man på 3-4 år kunde ta både högre musiklärarexamen, högre organistexamen, högre kantorsexamen, samtidigt som man spelade för pianoprofessorn Gottfried Born och kanske fick lite kompositionsutbildning vid sidan av och dirigentstudier och så. Och de här så kallade musikdirektörerna då, man hade både den här kyrkomusik och pedagogisk examen. De var ju väldigt viktiga i dåtidens musikliv, som ekrar i musiklivet ute i landet, även om man inte blev centralfigur som Bokstedt där. Hur ser du idag på de här äldre musikutbildningsmodellerna? Finns det något vi kan lära av och inspireras av det här idag? För det var ju som det var av helt olika historiska orsaker. Eller är det enbart bättre med den här högre graden av specialisering som man har idag då?
Nej, jag tycker det är väldigt fascinerande att höra det här, hur man kunde klara av det och hur länge man studerar. För det har jag hört från andra äldre personer som är lite yngre än de här. Men ändå att man gick väldigt länge och man tog många examina. Mm. Men sen så tänker jag att det måste ha varit så att det var mycket av de examina som var samma sak. Och att det man huvudsakligen ägnade sig åt, det var ju musiken.
Ja. Det var väldigt liksom fokus på egen
det var
övning.
Väldigt fokus på egen övning, och han måste ha haft det så förspänt att han också kunde ägna sig åt det. Någon måste ha försörjt han. Det här var ju innan studielånens
precis.
Tid. Så att rimligtvis så måste de här ju ha bära varandra med olika utbildningarna, men det är helt fascinerande vilken tillvaro och vilket fokus. Och också, jag har ju lyssnat lite längre på den här intervjun, hur mycket han kom med i, och man blev liksom framlyft. Om man var en sån som blev framlyft, så kom man in i kolossalt många olika sammanhang.
Just det, så det var kanske på ett sätt ännu mindre musikliv då, att om man kände de här personerna och kom in så var man verkligen, hade man lite krattad manege, även om det var stor utslagning naturligtvis, många av de här som genomgick samma som aldrig riktigt kom fram.
Men de här, alltså musikdirektörerna, och det fanns ju en roll som hette, man kunde bli skolkantor. Då var man ju skollärare och kantor. Och det har jag förstått att det inrättade man för att man ville lyfta musikundervisningen i skolan.
Just det, det fanns fortfarande i min barndom just det, att man var skolkantor. Där, som sån här då också, hade ju heltidstjänst i skolan plus då begravningar och, då, och sen då gudstjänster på söndagar. Så utbrändhet talade man inte så mycket om dem.
Men det var inget... De jobbade mycket. Så var det. Min pappa var faktiskt skolkantor. Men det var ju fascinerande, för det fanns ju en bra anknytning där, och också den där ansatsen du lyfter då, musikundervisningen i skolan, för det gjordes ju väldigt mycket från 50-talet och framåt för att lyfta och utveckla kvaliteten i musikundervisningen i skolan. Och det var ju medvetna satsningar då på de här musikdirektörerna och skolkantorer och allt det här som gjordes, och läroplanerna.
Och även där så ser man ju att de här institutionerna som Akis var, liksom fanns ute. Sen när jag gick och började spela orgel nere i Östergötland, men då hade ju min lärare sina gamla Valdemar Söderholm böcker och så, för allt byggde på en förberedelse för att man sen skulle söka till Akis. Så man såg ju att det var ett fungerande, geografiskt fungerande förarbete som gjordes mycket då ute i kommunala musikskolan och i kyrkorna och så. Ja, vi har hört lite om musikskolans undervisning från elevens perspektiv. Vi kanske också kan titta lite på hur det här såg ut från lärarperspektivet. Det var inte sällsynt då som nu, att, och kanske ännu mer då, att landets enda musikskola då under 1900-talets första hälft också hämtade sina lärare ibland, före detta elever då. Vi kan höra hur den legendariske pianisten Stig Ribbing då upplevde det när han blev först då extraordinarie pianoprofessor, som det då hette, och så småningom ordinarie då. Men allra först kan vi lyssna på när Ribbing spelar en sats ur Max Regers Silhuetten, opus 53. Det är nummer 3 i Fistur, för den som inte har hört Ribbing spela. Thank you. Stig Ribbing hörde vi där alltså. Han började undervisa på musikhögskola eller musikkonservatoriet 1951 och blev professor 1968. Och den här tjänsten fick han bland annat i konkurrens med en som heter Tor Ahlberg. Och det här var tuffa tag de här emellan. Det var många som naturligtvis pretenderade på en sån här tjänst. Han upplevde det så här i alla fall. Och den som vi hör som skjuter in kommentarer här är tonsättaren Lars Johan Wärle som intervjuar Ribbing här.
Ja, det är ju en titel som man fick. Jag blev anställd som extraordinarie. Det gick till på det viset. Det var ganska dramatiskt kan man säga. Man undrar ofta om det är någon som styr ens liv. Ja. För Maria och jag var nere hos goda vänner i Danmark. Och 5 minuter cirka innan vi skulle åka till Wien så kom det ett telefonsamtal från min gamla lärare Gottfried Bohr. Och så kom det ett telegram om att det var en ny tjänst. Och det skulle gå ut några dagar senare. Så det har jag tänkt på mycket. Det är märkvärdigt att de lyckades få tag på mig. För om vi hade åkt så hade det varit för sent och sökt den tjänsten. Så jag rafsade ner bara några rader och skickade in.
Jaha.
Och sen åkte vi som sagt till Wien och det var ju provlektion som man fick ge. 3 stycken olika. Och de bestämde, det var Stina Sandell som bönade pianisten, ja, en god vän till oss. Hon bönade för att jag skulle också ha en chans.
Ja.
Så att jag kom tillbaka så fick jag undervisa då. Jag kommer ihåg bland annat en pojke då som aldrig hade knappt sett ett piano. Så det var inte mycket att göra, men jag tror det var ett 10-tal sökande och sådär, men jag fick platsen.
Ja.
Och jag har 10-tal som röstade på mig och 2-3 som röstade på en annan. Tor Ahlberg heter han.
Ja. Jaha, jo, jag känner
till. Ja, som är mycket duktig och sådär vidare. Och så småningom då så kom överklaganden in. Och det tog mig ganska hårt. Det är ju vanligt akademiska kretsar så där att man på alla möjliga sätt försöker förringa
ja.
Med konkurrenter. Så jag kunde vakna mitt i natten flera gånger med våldsam hjärtklappning. Men så småningom så fann jag det komiska i det hela. Så var jag räddad. Det ändrade ju hela mitt liv, den här platsen.
Ja.
Det var full tid. Så jag tror jag hade 20 timmar till början med.
Oj, det var mycket.
Ja, i veckan. Ja.
Jag hade 11 timmar jag på musik.
Ja.
På Operahögskolan.
Men det gick bra.
Ja. Man lär sig ju själv också på att lära andra. En gammal sanning.
Ja. Man lär sig väldigt mycket på sina elever.
Ja.
Ja, Helena, vad säger du om detta?
Ja, det är ju egentligen ganska likt. Alltså nu när vi gör anställningar från lektor och professorer, då har vi en lärarförslagsnämnd som först beslutar eller föreslår då vilka som ska vara sakkunniga.
Mm.
Sen så skickar, det är väldigt omfattande, det går ju inte att krafsa ner något på ett papper här. Utan,
och ni ringer inte upp dem i Köpenhamn? Och
nej, vi gör inte det och behöver inte skicka telegram. Det var ju helt fascinerande. Man har koll på varandra. Nej, men man utlyser ju då. Och sen så får man, då ska man inkomma med en ansökan där man verkligen i dokumentation bevisar sina färdigheter både konstnärligt och pedagogiskt och administrativt ska man också kunna visa.
Mm.
Och då har man sakkunniga, 2 sakkunniga, helst någon utomlands ifrån, i alla fall när det är professorer, som då gör en rangordning av vilka som är då sakkunniga bedömda och godkända. Och de som är godkända så kan det vara att man gör ett urval efter rangordning, men oftast alla som är godkända får ju då komma och göra undervisningsprov och spelprov. Så det är ju likadant som förut.
Ja. Och sen och då är det figuranter som är elever då? Som ja, han talar om, han fick där bland annat en pojke som aldrig har sett ett piano.
Ja, då är det ju ofta studenter i alla fall, så att de är på den nivån. Men
och sen alltså, blir man observerad under
man
den
blir observerad under den provlektionen. Och lärarförslagsnämnden diskuterar, och sen så föreslår lärarförslagsnämnden för rektor att fatta beslut. Sen har ju då alla som inte har fått tjänsten en möjlighet att överklaga. Jag tror att det är 2 veckors överklagandetid som man har att inkomma. Och det händer att man gör det. Mm. För att man tycker sig illa behandlad, eller man tycker att man själv är bättre lämpad för tjänsten. Så att det förekommer. Och det kan ju bli ganska långtgående processer det här. Det är både fint och lite hemskt.
Ja, det är på ett sätt en demokratisk, vad ska man säga, byråkratisk princip att möjligheten finns. Men det är också jobbigt för den som... Det tog till en hårt här, Ribbing vaknade kallsvettig av detta. Men det har ju också kanske att göra med att på den här tiden tror jag det fanns ett offentligt intresse mer också för. Så att det skrevs i tidningarna att de här... Vem blir pianoprofessor och så? Då blir det extra jobbigt att de här kanske publiceras överklaganden och sånt.
Absolut.
Ja, men det är ändå i grunden samma princip kan man säga.
Det är ju grunden och det är ju den akademiska principen. Och jag tycker att det är bra, för att det är ju ett sätt att hålla ordning på hela procedurerna och sånt. Mm. Så att jag tycker det är bra, men det är ju väldigt jobbigt för alla inblandade när det blir överklagande. Både den som har fått tjänsten och den som överklagar, det är ju en väldigt slitsam process. Mm. Så är det ju.
Och här hörde vi då att Ribbing hade 20 timmars undervisning i veckan. Det är ju ganska mycket då, om man tänker på att det var en musiker som reste och konserterade mycket och så vidare. Då fanns det väl andra också kanske som hoppade in och tog ibland lektioner så. Men hur ser det ut idag där? Är lärarna fortfarande, kan man vara karriärmässigt verksam som musiker, och hur balanserar man den arbetsbördan? Eller om man jobbar heltid, då kan man ju inte dessutom göra detta. Hur ser det ut idag?
Om man jobbar heltid så är det ju ändå så att de flesta musicerar på något sätt. Mm. Men på KMH idag så är det bara 15% av våra lärare som är heltidsanställda.
Så det är mycket mer större, vad ska man säga egentligen, förankring i musiklivet än vad man har kanske på universiteten och så där man.
Ja, men det ska jag säga, för när jag är i akademiska sammanhang och man pratar om det här med samverkan med samhället så säger jag att ja, men hela vi är en samverkan för att alla, de flesta lärarna är ute och arbetar antingen i skolan då, eller att man är aktiv som musiker.
Just det.
Och är ju ofta väldigt aktiva i musiklivet och ordnar också festivaler och finns där, så att vår arbetsmarknadsanknytning, den är ju total, ska man nog kunna säga. På gott och ont. För att det är ju också så att det är slitsamt för lärarna att hålla på med dubbla förhållanden. Och det kan vara lite jobbigt för oss att få dem att tänka att KMH ska komma i första hand.
Ja, just
det. Som man som arbetsgivare ofta tycker. Men jag ser det som en enorm rikedom.
Och det måste ju också betyda en del för... Elev, ni konkurrerar på ett sätt om samma. Alla vill ha de främsta eleverna. Och då vill man ha så lärare som syns och ute och spelar och som folk har hört och vill lyssna på. Och så.
Absolut. Alltså, och studenterna idag, eller de blivande studenterna, de är ju väldigt rörliga och har blivit ännu mer rörliga efter pandemin, för att det har blivit så vanligt nu att man kan söka digitalt. Annars är det ju en ansträngning. De flesta har nog varit med om, och det har jag gjort också, man gör liksom en provspelningsturné, för man får åka runt under några ställen. Under våren, så får man turnera lite. Men nu är det ju liksom åtminstone hela Europa är ju liksom marknaden.
Ja, så det är en större mobilitet.
Det är en större mobilitet, och svenska studenter är flitiga på att söka sig utomlands, men det är också många utländska som kommer till oss. Och då är det klart att det är ju lärosätet som sådant, och det är staden och lokaler och så, men det är ju väldigt mycket att man då vet att här är en lärare som jag kommer trivas med.
Mm.
Så att lärare, att de är synliga är ju jätteviktigt.
Ja. Detta var ju fantastiskt att höra, att en sån samtida initierad kommentar till de här då rösterna som ändå från ett förgånget musikliv för närmare 100 år sedan då, och att se att det finns både saker som är perenna och ligger kvar, men det finns också flera reformer som jag pratat om som har helt förändrat det här i grunden, det här SEMUS-utredningarna och reformerna som följde av det, och den så kallade Bologna-reformen. Detta kanske inte alla nu studenter hos er tänker på när det finns de här kandidatprogrammen och masterprogrammen och så, att det är ett väldigt annorlunda musikliv, fast det är samma institution som en gång i tiden började 1771.
Ja. Men det jag tycker är så fascinerande att höra de här intervjuerna. Vi har lyssnat på längre utsnitt av det här. Och jag måste säga att det är ju ändå som är så mycket som är beständigt ändå.
Det är det.
Och om man tänker, liksom, det är 100 år sedan då. Ja. Var det Ribbing som gick för 100 år sedan?
Ja.
Alltså, men det är ju ändå väldigt mycket som är likt.
Ja, det är det.
Och då är det ju ändå, då kan man tänka, ja, till 1771, det är ändå en hel del saker som säkert är ganska lika.
Ja.
Och det är liksom själva musikaliska kärnan och hur man liksom träder in i konsten och i umgänget med sitt instrument och sådär. Det är nog tidlöst, tror jag.
Ja, och därför är man så glad att de här intervjuerna finns. För att gå och höra de här personerna på skiva och radioinspelningar och så, men att höra dem reflektera över sitt eget, speciellt när det är gjort lite på äldre dagar, så man hör att de har lite distans till det här. Jag tror inte att Ribbing hade varit lika glad att prata om det här om det hade varit precis efter det här tillsättningar, så, men med lite distans så är det en inblick i ett förgånget musikliv.
Ja, och jag förstår som att han var 94 år när han blev intervjuad.
Ja,
det är helt fascinerande.
Ja, det är verkligen otroligt. Ja, tusen tack Helena Westman för att du ville vara med och lyssna och diskutera utifrån de här vittnesbörden vi har hört från Ribbing, Carpe och Bokstedt.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Caprice musikpodd som är en serie avsnitt här. Analysera och diskutera utifrån inspelade intervjuer från 1900-talets musikliv. Lyssna gärna till flera avsnitt i den här serien. Jag heter Mattias Lundberg. Producent för den här serien är Daniel Sävström och programmet görs av produktionsbolaget Filt för musikverket och skivbolaget Caprice.